Vi står upp tillsammans och lyssnar till evangeliets ord enligt Johannes. Det fjärde kapitlet, verserna 1 till och med 3. Johannes evangeliet 14, 1 till 3. Jesus säger: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Vi ber: Herre, öppna våra ögon så att vi känner igen dig. Öppna för oss skrifterna så att våra hjärtan blir brinnande. Amen. Jag vill fästa er uppmärksamhet på ett litet uttryck som vi här hörde Jesus använda när han säger till sina lärjungar: jag går bort för att bereda plats för er. Vad är det för plats Jesus talar om? Vad har platsen för betydelse i våra liv? Jag kanske måste vi erkänna att i den moderna världen där vi rör oss i tid och rymd, så har vi nog allt mer mist känslan för platsens betydelse. En plats har blivit någonting vi passerar, ofta i hög hastighet. Och i cyberrymden där vi är som mest hemma, där står ingen plats att finna. Det är inte längre bara människor på flykt och människor i exil, och de är många, som vet något om tragedin i att förlora en plats. Kanske lider vi alla mer eller mindre i den moderna världen av platslöshet. Det används ibland ett uttryck när man talar idag om den moderna staden. Man kallar det för atopia. Ett ord som kan översättas närmast med just platslöshet. Staden erbjuder utrymme, full av erbjudanden och löften, men har svårare att erbjuda oss en plats. Staden erbjuder utrymme, men staden erbjuder ingen plats. Förhållandet mellan utrymmet och platsen, ja, det handlar ju till exempel om förhållandet mellan att å ena sidan bestämma sig för ett enda och hålla fast vid det, och att å andra sidan se till så att man hela tiden har dörrarna öppna och kan pröva olika möjligheter. Det har slagit mig i samtal med människor att jag de senaste så där kanske 15 åren allt oftare hör människor säga: jag har så svårt att bestämma mig. Ja, men det är inte så underligt. Vi har ju så mycket att välja på. Och det är att välja mellan är ju inte det onda och det goda. Det räcker att vi går så där 2 generationer tillbaka i tiden, så hade ju de flesta människor också i vårt samhälle redan så där i 20-årsåldern gjort åtminstone något förpliktande livsval som man betraktade som förpliktande. Idag kan jag inte sällan möta människor i både 40- och 45-årsåldern som säger: jag har så svårt att bestämma mig, som ännu aldrig har bestämt sig för någonting riktigt. En plats, en väg, ett kall, det ena. När profeten Jeremia i Gamla testamentet ser ut över Jerusalem, i en av de svåraste kriser, så utbrister han katastrof på katastrof. Vad är katastrofen? Jerusalem har inte bara förvandlats till en laglös stad. Den har blivit en platslös stad. Kanske är detta den största katastrofen för en människa. Att bli en platslös människa. Det heter så betecknande om Judas i Apostlagärningarnas första kapitel att, citat, han övergav sin plats. Att överge sin plats är uttrycket för att förlora sin själ. Helvetet är inte en plats. Det är platslösheten per definition. Det som gör att Bibeln och hela den kristna traditionen har så mycket att säga om platsens betydelse hänger i vår tro samman med två viktiga saker. Det ena, vår tro på Gud som skapare. Det andra, vår tro på inkarnationen, det vill säga Guds människoblivande i Jesus som avgörande för vår frälsning. Det räcker ju att vi går till Bibelns inledning. Så slås vi av vilken central betydelse platsen har. Man skulle kunna sammanfatta de tre första kapitlen i första Mosebok i tre meningar. Det första kapitlet handlar om Gud gör jorden till en potentiell plats. Det andra kapitlet handlar om Gud erbjuder människan en speciell plats. Eden. Där hon förstår vem hon är och där hon är hemma. Det tredje kapitlet i första Mosebok är ju i sin helhet skildringen av det vi kallar syndafallet. Och hur skildras syndafallet i det kapitlet? Som förlusten av platsen. När människan drivs ut ur Eden. Och så kommer vi in i det fjärde kapitlet och hör orden om Kain. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden. Den platslösa människan. Där börjar människans andliga och existentiella drama. När vi sen kommer in i den tidiga kristna kyrkans period. Vilket är ett av favorituttrycken bland de första kristna? Vi möter igen och igen i den tidiga kristna litteraturen när man talar om vad kyrkan, den kristna församlingen, är. Jo, det uttrycket man säger, kyrkan är den nya Eden. Det är ett underbart uttryck. Kyrkan, församlingen, är den nya Eden. Det vill säga, i Kristus och genom kyrkan efter pingsten så återfår människan en plats där hon förstår vem hon är och där hon är hemma. När förnyelsen av kyrkan på 300-talet kommer från öknen, hur beskriver den andliga litteraturen då öknen? Som ett paradis, som en trädgård, som en plats. När vandringsperioderna kommer i senantiken 400-500-talet och rastlösheten och rotlösheten också breder ut sig bland de kristna. Vi möter det religiösa vagabonderiet, luffarmentaliteten. Vad är det då på 400-500-talet som gör klosterrörelsen till en profetisk motrörelse i kyrkan? Framförallt en sak. Betoningen av troheten mot platsen. Fångat i det gamla uttrycket stabilitas loci, som betyder stabiliteten, förblivandet på platsen. Naturligtvis så är man i denna rörelse också medveten om att människan ibland av rädsla för förändring kan klamra sig fast vid en plats. Och då säger man senare peregrinatio pro Christo. Det betyder uppbrottet, pilgrimsmotivet, vandringen i Kristi efterföljd. Och de här två idealen eller motiven spänner mot varandra i kyrkans historia och i varje kristens liv. Uppbrottet, troheten mot platsen. Men det är klart, beroende på belägenheten så kan det profetiska imperativet vara det ena eller det andra. I en kultur av rastlöshet och rotlöshet som på 400-500-talet så blir det stabilitas loci, troheten mot platsen. Nu kommer frågan. Vilken är den kristna platsen framför alla andra? Kärnordet, Kolosserbrevet 3:3. Ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Hör vi hur de orden uttrycker den kristna platsen? Som det fördolda livet med Kristus hos Gud. Är det det Jesus talar om när han säger: jag går bort för att bereda en plats? Efesierbrevet 2:6. Ni har fått, och märk då tempus, presens. Inte ni ska få en dag, ni har fått en plats i himlen. Har fått. Den kristna platsen är en inre hemlighet. Vår plats är i den heliga treenigheten. Att dela sonens gemenskap med sin fader. Om vi inte blir hemma på den platsen, då spelar det ingen roll hur hemmastadda vi gör oss i den här världen. Vi kommer ändå att vara främlingar, både inför oss själva och varandra. Men denna inre, osynliga plats, som är en hemlighet som vi bär på, den är ju i vår kristna tro alltid omissligt förbunden med den yttre platsen. Det har att göra med det vi på teologiskt språk kallar inkarnationen. Att Gud har blivit kött, materia. En tro, en andlighet som leder bort ifrån platsen, skapelsen, naturen. Den leder också bort ifrån Bibeln. Till slut är den inte längre kristen. Så vilken är platsen framför alla andra i den här världen? Där himmel och jord möts. Där Gud och människa, ande och materia förenas. Den mest förtätade manifestationen av den hemlighet vi bär inom oss. Det vet vi alla döpta. Det är platsen omkring ett bord som står på jorden. Men varje gång som det dukas så dukas det i himlen. Det är den platsen Jesus djupast sett talar med sina lärjungar om när han säger: jag går bort för att bereda en plats. Jag skulle kunna säga: jag går bort för att duka ett bord åt er. För jag vill att där jag är, där ska ni vara. Låt oss nu fästa våra blickar på detta bord. Det är inte vilket bord som helst. Det här bordet kallar vi för altare. Det är det viktigaste av allting vi har i en kyrkobyggnad. Ordet altare kommer av ett ord som betyder klippa. Det anspelar tillbaka på det allra första altaret i Salomos tempel, Israels första tempel, som bestod av själva klippan som stack upp ur berget. Klippan är Kristus, säger Paulus. Altaret betecknar alltså Kristus. Därför är det vårt viktigaste fokus i varje kyrka. Altaret betecknar de stora händelserna i Jesu liv. Har vi tänkt på hur altaret på samma gång är en bild av krubban där Jesus vilar som nyfödd och graven där hans kropp vilar i väntan på uppståndelsen? Vad finns det nu på detta altare? Två ljus. Varför står det två ljus på altaret? Den bild av det första och det andra förbundet. gamla och nya testamentet en påminnelse för oss att det är samma ljus, det är samma Gud som talar till oss i hela Bibeln. Men de två ljusen är också en bild på de två naturerna. Jesus är både Gud och människa. Så när vi ser de två ljusen på altaren påminns vi om Gud som har blivit människa, Jesus Kristus. Han talar i både gamla och nya testamentet. Varje blad i Bibeln. Så står det blommor här i en vas. Varför ställer vi aldrig en blomkruka på altaret? Vi ställer alltid snittblommor i en vas på altaret därför att det är offrade blommor som har fått ge sitt liv. De talar till oss om det väsentliga med detta bord, Kristi offer för världens liv. Här ligger mitt på altaret en bibel. Det är viktigt att den ligger här. Den betecknar genom att vi lägger den på altaret. Så säger vi det enda som vi behöver säga om vad vi har för syn på Bibeln. Ibland har kristna bråkat om det där. Vad har du för bibelsyn? Vad har jag för bibelsyn? Men när vi lägger på Bibeln på altaret, då behöver vi inte säga något mer. För då säger vi, Bibeln är inte något. Bibeln är någon. Bibeln är Kristus. Ordet som blev människa. Vi närmar oss inte Bibeln för att få förklaring på det ena eller det andra, utan för att våra liv ska bli förklarade, förvandlade i hans närvaro. Sen har vi på altaret kalkarna och faten med bröd. Varför står de där? Ja, det hörde vi läsa som i orden ur Lukas evangeliet. Därför att när Jesus håller och firar det vi kallar för den första nattvarden med sina lärjungar, då gör han ju det under en judisk påskmåltid. Vad använder man då? Bröd bakat på rent mjöl och vin från vinstocken. När man använder den judiska påskmåltiden, då berättade husfadern som i familjen ledde måltiden om befrielsen ur slaveriet i Egypten för Israels folk. Men när Jesus, som vi säger, instiftar nattvarden, då inför han någonting nytt också. För om vi tänkte på i berättelsen och i berättelserna som vi har i evangelierna av hur Jesus firar den sista måltiden med sina lärjungar, så finns det ju någonting som aldrig sägs någonting om. Som var något av det viktigaste i den judiska påskmåltiden. Slaktandet och ätandet av påsklammet. Det står ingenting om det. Och ändå hörde det ju till den judiska påskmåltiden. Varför står det inget om det? Kristus var det nya påsklammet. Han ersatte det lamm som han tidigare hade slaktat varje påsk och ätit i familjen i påskmåltiden. Och när han nu tar brödet och kalken och delar med sina lärjungar, så säger han någonting som ingen har sagt tidigare när denna måltid firats. Han säger om brödet, detta är min kropp som offras för er. Och om kalken, detta är mitt blod som offras för er. Detta är en av vår tros största hemligheter. Kan vi förstå varför man aldrig bråkade om detta under de första 1000 åren i kyrkan? Alltså vad det betydde för någonting. Det var ju strider om många saker som rörde tron. Men aldrig har vi några strider om nattvardens innebörd. Det var så självklart, alla var så överens. Varför? Ja, man sa, ja, men Jesus kunde ju inte ha uttryckt sig tydligare. Om han nu säger, detta är min kropp, inte detta är en bild av min kropp, detta betyder, detta pekar på. Om han nu säger, detta är min kropp, hur ska vi då kunna tvivla? Om det är han som säger, detta är mitt blod, ja men, även om vi inte alls förstår det, hur ska vi då kunna tvivla? Jag sa Bordet står på jorden, men det dukas i himlen. Varje gång vi firar denna måltid så stiger vi upp till himlen. Så deltar vi i den himmelska festen. Församlingen på jorden och församlingen i himlen är en församling. Tror vi verkligen på detta? Som varit självklart för kristna i alla tider. Det finns ett uttryck som man kan höra nästan var man än kommer i världen. Jag vet inte om ni använder det här, men i väldigt, väldigt många kyrkor man kommer i världen när nattvarden ska firas, så kan man höra ett uttryck som, ja, det är ett av de allra äldsta vi har bevarade från kristna nattvardsfirande. Vi vet att det var utbrett i församlingarna redan på 200-talet att man sa så. Uttrycket när den som leder gudstjänsten och nattvarden säger: upplyft era hjärtan. Är det några som känner igen det? Upplyft era hjärtan. Varifrån kommer det? Från Uppenbarelsebokens 4:1. Där Johannes ser in i himlen, den himmelska gudstjänsten. Och så hör han Jesus säga: kom hit upp. De tre orden. Det är därifrån det kommer. Så varje gång vi i en kyrka hör prästen, gudstjänstledaren, pastorn säga: upplyft era hjärtan, så är det egentligen Jesus som säger: kom hit upp. Och så får hela församlingen, alla de döpta, stiga upp till himlen där vi hör hemma. För att delta i den himmelska festen, inte som en flykt från världen, men för att vi alla de andra dagarna ska vara himlen på jorden. Och man frågade de kristna under de första 1000 åren, vad är egentligen kyrkan för någonting? Vad är egentligen en kristen församling för något? Ja, vi skulle säkert ge lite olika svar på det, men om man ställde frågan under de första 1000 åren så skulle de flesta kristna svarat med 3 ord. Himlen på jorden. Det var församlingen är kallad att vara. Och det är denna händelse varje söndag. Och därför lyckönskar jag er i Fiskebäcks missionsförsamling som har bestämt er för att fira denna måltid varje söndag, som var så självklart i den första kristna tiden. Det är denna händelse varje söndag som mer än någonting annat är en manifestation av vad kyrkan är. Men som också rymmer den hemlighet som vi bär inom oss alla dagar. Kristus i mig, en helig plats. Vi tänker, ja, men hur kan man stiga upp till himlen om man är kvar på jorden? Det går väl inte. Är hemligheten den att vi bär himlen inom oss? Kristus i er, säger Paulus. Menar han det han säger? Eller är det bara en vacker bild, en symbol, ett allegori? Är det inte oviktigt om vi tror att orden i Bibeln svarar mot en verklighet? Kristus ger, ja, men är inte Kristus på faderns högra sida i himlen? Är hemligheten den? Att det är i våra hjärtan som Kristus sitter på faderns högra sida. Bär vi den heliga treenigheten inom oss? Det är inte underligt om tanken grips av svindel när vi närmar oss detta. Men det finns en händelse, en plats, som är en uppenbarelse, en manifestation av detta. Där himmel och jord möts, ja, där vi stiger upp till himlen, det är kring ett bord. Där Jesus själv, han är alltid den som inbjuder oss till måltiden. Inbjuder oss för att ta emot honom rent fysiskt i bröd och vin. Så att vår tro ska bli levande, så att vi alla de andra dagarna lever i ljuset av denna hemlighet och verklighet. Att vi bär en helig plats inom oss. Vi bär himlen inom oss. Och kyrkan är den gemenskap som finns i världen för att vara himlen på jorden. Vi ber: Herre, låt dina ord som vi har delat med varandra, det vi förstår och det vi ännu inte förstår, myllas ned i hjärtats goda jord och gro där för att i din tid bära frukt hundrafalt. Och låt oss nu med glädje få svara på din inbjudan när du inbjuder oss att dela måltiden med kyrkan i himlen och över hela jorden. I Jesu namn. Amen.